Vi har kommit till finalen av vår utläggning av Hebreerbrevet. Vi ska ta och läsa sista kapitlet i Hebreerbrevet, nämligen kapitel 13. Och ni får ta fram biblarna som ligger på borden eller de ni har med er på olika sätt. Så ska vi läsa finalen. Kapitel 13 alltså. Håll broderskärleken levande. Kom ihåg att visa gästfrihet. Till det har hänt att det som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp. Äktenskapet ska alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad. Till otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Lev inte för pengar. Nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt, jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig. Och därför kan vi tryggt säga, Herren är min hjälpare, jag ska aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror. Vår inre styrka beror av Guds nåd och inte av en viss sorts mat. Att lägga vikt vid matregler har aldrig gagnat någon. Vi har ett offeraltare från vilket de som tjänar förbundstältet inte har rätt att äta. Till när överste prästen bär in offerdjurens blod i helgedomen som syndoffer bränns kropparna utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker en stad som ska komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er. Sådana offer behagar Gud. Lyssna till era ledare och foga er efter dem. De vakar över era själar eftersom de en gång ska avlägga räkenskap. Gör det till en glädje för dem och inte till en tung börda. Det skulle inte vara lyckligt för er. Be för oss. Vi är förvissade om vårt goda uppsåt och vill alltid handla rätt. Särskilt ber jag om er förbön så att jag snart kan komma tillbaka till er. Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbundsblod har fört fårens stora herde, vår Herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. Jag ber er bröder att lyssna tåligt till mina förmaningar. Jag har ju fattat mig kort i mitt brev. Ja, det är alltid en diskussion om det. Ja. Jag kan berätta för att vår broder Timoteus har blivit fri. Så snart han kommer hit ska jag besöka tillsammans med honom. Hälsa alla era ledare och alla de heliga. Bröderna från Italien hälsar er. Nåd åt er alla. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Det var det. Nu är vi i mål. Efter påskdagen har vi naturliga skäl ett tema som heter uppståndelsen. Sen kommer vi ha 6 predikningar om anden inför pingsten som vi den kulminerar i vår gemensamma ekumeniska pingstkonferens med Bjärka Säby. Men nu ska vi gå i mål med Hebreerbrevet och Hebreerbrevet 13. Som jag då är uppvuxen i en frikyrkomiljö, ganska konservativ, sträng frikyrkomiljö, där mycket av det som vi kallar normalt var förbjudet. Så var det väldigt befriande att få höra sina icke-kristna klasskompisar säga till en så här: men du är ju precis som alla andra. Alltså, och det var ganska vanligt bland annat för den generationen som jag växer upp i, att det absolut finaste utmärkelsen, medaljen man kunde få av sina icke-kristna vänner är så här: är du kristen? Det kunde man inte tro. Ja. Känner ni igen det? Och man var ju alltid lite osäker också. Varför sa de så? Var det för att liksom, ja men du är inte så dum i huvudet, du är inte så korkad, du är liksom inte ingen utomjording, utan du är faktiskt en vanlig människa. Var det där vittnesbördet? Eller var det så att man levde så fruktansvärt hedniskt? Det fanns ingenting som syntes på en att man överhuvudtaget hade någonting med Gud att göra. Hur var det med er? I mitt fall vet jag vad det handlar om. Det säger de även idag när jag jobbar på IKEA, så säger de så här, när det kommer in nya anställda som inte vet om att jag är pastor, så får de till slut ändå höra det. Det sprider sig omedelbart egentligen bara. Killen med skägg i byten, han är pastor faktiskt. Så jag har en muslimsk kompis nu som alltid kallar mig, prästen kommer väl välsigna mig, kommer väl välsigna mig prästen. Men hennes reaktion var också bara så här, är du pastor? Det kunde man inte tro. Och det bygger på helt enkelt att jag är så trevlig och glad. Så jag krossar deras fördomar. Ja, men mycket är väl så också, tror jag. Att folk har sina nidbilder och som bygger kanske på ganska tråkiga amerikanska filmer om konstiga kristna och så. Va? Så kommer vi dit och visar på att vi är glada människor. Och sen får man höra att man faktiskt är precis som alla andra. Vilket i en mening är positivt. Men vi bedrar oss. Om vi tror att det är något som vi alltid kommer höra när vi lever våra liv i Jesu efterföljd. I alla fall om man tar tron på allvar. Då kommer det inte bara vara de kommentarerna, och det är ju precis som alla andra. Då kommer det vara reaktioner. Alltså när jag växte upp så skilde vi oss ut från omgivningen på grund av kanske saker som egentligen inte borde skilja oss ut ifrån. På grund av att vi lyssnade inte på en särskild sorts musik, vi drack inte vin och vi liksom gick inte på skoldans och sånt där. Som egentligen helt okej. Okay. Men att vara kristen, det är att leva annorlunda. Alltså Jesus säger ju, det finns ju en anledning till att Jesus säger att vi är ljus i mörkret. Någonting som skiljer, någonting som man reagerar på. En stad uppe på ett högt berg som inte kan döljas. Salt till förruttnelsen. Alla de tre bilderna handlar ju om att det är något distinkt. Någonting som syns, någonting man lägger märke till. Är ni med? Så därför så är kyrkans uppgift att vara annorlunda. Att följa de här instruktionerna vi hörde nu i Hebreerbrevet 13 och leva efter dem på allvar. Men ibland hör man de här reaktionerna att ja, men man kan inte ta såna här gamla texter. Alltså kulturen då var ju annorlunda, situationer i samhället var ju annorlunda och så vidare. De är ju förlegade, de är ju arkaiska, de är föråldrade. Men vet ni vad? Att det är faktiskt först nu, på senare tid, som vi i Sverige börjar likna den klimat och den kultur som Bibeln hade. Innan, under ett antal tusen år här i Sverige, så har vi haft ett enhetssamhälle där man var tvungen att vara kristen. Nu börjar vi likna den första kyrkans tid med alla de utmaningar av pluralism och många religioner och många konkurrerande åsikter och olika saker som fanns i kulturen. Det är så som vi lever också idag. Så nu först, om man får vara lite fräck mot de som har levt innan oss, nu först börjar de bibliska texterna landa på riktigt. Förstår ni vad jag pratar om? Och vi kallas därmed till att leva på ett sätt som skiljer ut oss från andra. Men då måste man veta att alla de här uppmaningarna som vi hörde nu om äktenskap, om pengar och makt och allt det här som handlar om, de uppmaningarna bottnar inte i bara liksom stå för sig själva. De bottnar ju hela Hebreerbrevets argumentation och inte minst det som Jonas Weide predikade om förra söndagen, detta att vi kommer och möter den levande guden. Alltså våra liv liknar dem som Isa levde i andra Mosebok. Alltså också vi har levt liv i slaveri och bundenhet, men vi har förts ut i frihet och vår tillvaro och vårt sätt att förstå och tolka vår värld vänds nu upp och ner. Varför? Jo, inte för att vi har läst en bok och fått ett annat intressant perspektiv. Eller att vi tänker så här, det här är nog ett bra sätt att leva. Det tjänar man säkert på i slutändan. Utan varför vi nu väljer att leva annorlunda liv bottnar i detta att vi har ställts öga mot öga med den levande guden. Som Jonas predikar om. Vi har kommit till det här berget, Guds berg, där det bara darrar och dånar. Och där Gud är som en förtärande eld och folket faller ner. Och det är utifrån den uppenbarelsen som man inser, nu bör vi leva på ett annorlunda sätt. Det är på grund av att vi har sett honom som gör att vi nu vill tjäna honom så som han vill. Så vårt sätt att leva utgår inte från Kants kategoriska imperativ eller från utilitarismen eller någon annan filosofi. Har ni läst de sakerna, Patrik? Ja, bra. Och då kan du kanske komma fram en kort stund och berätta vad Kants kategoriska imperativ. Nej, det får du inte. Ingen får störa mig och ta plats för mig här. Utan, och det här är väldigt viktigt. För jag tror att allt för många i vår tid och oss kristna, vi bygger våran etik, om man ska kalla det, på vårt sätt att leva på utifrån en antropocentrisk idé. Den ska vara teocentrisk. Alltså det blir mycket så här liksom, att det handlar om, funkar det här oss emellan? Känns det bra i relationen? Om det inte skadar någon annan så är det väl okej. När jag hör de sakerna. Det bottnar alltså i, funkar det mellanmänskliga relationerna, då lever vi så. Nej, det ska vara teocentriskt. Vi lever på det sättet utifrån att det vill Gud. Och det är han som har skapat oss. Det är han som är Herren. Det är han som för hela historien till sitt slut. Och utifrån den mötet med Gud, utifrån att han kallar oss till sig själv, så då kallas vi att leva på ett annorlunda sätt. Och vad är det då vi kallas till att leva i den här texten som jag läst? Jo, för det första, så är det så att vi har blivit nya människor som tillhör en ny familj och ett nytt folk. De tre första verserna tog ju upp ganska så dramatiska grejer. Om ni visar gästfrihet, sitter era bröder och systrar i fängelse, så besök dem, var där. Lider de så lider du. Alltså det har skett något nytt, något annorlunda. Vi är alltså bröder och systrar. Inte i någon form av from mening. Vi är bröder och systrar. Och man väljer ju inte sina syskon. Men nu är vi bröder och systrar. Vi tillhör en helt ny familj. Vi har en helt ny stamtavla. Och dopets vatten borde vara tjockare än blodet. Och detta nya sätt att relatera till varandra i den första kyrkans tid väckte ju både förakt hos omgivningen, förvåning och förundran. Alltså helt plötsligt så börjar de som var slavar och de som var herrar att relatera till varandra som bröder och systrar. Män och kvinnor börjar relatera varandra som bröder och systrar. Rika och fattiga börjar relatera till varandra som bröder och systrar. Alltså vi kan irriteras över att Paulus inte minst liksom verkar cementera en del av de här rollerna med slav och fri och man och kvinna. Vi har ju läst de här texterna som vi studsar inför och irriterar oss över. Han liksom inte riktigt bara gör revolution och vänder upp och ner på allting. Men i en mening så kallas inte kyrkan till att med fysiskt våld störta och revoltera i det här samhället. Men däremot kallas vi till att leva som ett nytt folk. Som en ny familj. Och det var det som hände i Romarriket. Helt plötsligt började de gamla ordningarna undermineras. Inte genom protester, inte genom att man störtade som romerska kejsaren, utan genom att man började leva som bröder och systrar. Det här kanske ni låter liksom självklart. Nästan lite tråkigt. Men tänk om den kristna kyrkan på allvar skulle börja leva utifrån denna verklighet. Att vi faktiskt är varandras bröder och systrar. Att vår lojalitet går till Guds familj. Och inte till vår fysiska familj. Inte till vår nation, inte till vår ras, inte till vår klasstörlighet eller vilka band som vi nu är bundna med. Tänk om vi i kyrkan hade levt så. Det hade varit helt annorlunda. Hade det inte varit krig mellan USA och Irak? Hör ni mig? De kristna soldaterna i USA kan ju inte åka till Irak och döda sina bröder och systrar i Irak. Men där är nationen som går före den kristna identiteten. Där är att vara patriot viktigare än att vara Jesu lärjunge. Om jag ska då generalisera alla amerikaner så. Och hur många gånger har man inte stött på det? när föräldrar väljer att ta barnens parti framför Guds rikets parti. Märker ni att nu är det lite mer än bara vi kallar varandra bröder och systrar? Det här är utmanande, eller hur? Att leva på ett sätt där faktiskt mitt liv sitter ihop med Samuel på ett helt annat sätt än vad det gör med Mikael Thunog som är min äldsta bror. Är ni med? Det här är roligt. Nu tycker jag ni tittar på mig som att ni inte gillar det här. Det är bra, då har jag rätt. De här första verserna andas en riktning som går utåt. Lev i gästfrihet. Lev för din broder och syster. Att leva för andra och inte stänga in sig i sin kärnfamilj, i den trygga kretsen, utan leva utgivande, solidariskt, vara villig att stå vid sidan av dem som lider och där man kanske även riskerar att drabbas av guilt by association. Som ni vet. Ja. Där det finns kristna bröder och systrar som kanske inte alltid beter sig på bästa sätt. Då är det lätt att ta avstånd. Men då får vi ställa oss vid sidan och säger, även han är min broder. Även hon är min syster. Här vill jag utmana er. I relation till din familj. I relation till ditt jobb. Vilken identitet du har. Du kallas att vara till en ny familj. Leva i ett nytt folk. Kan vi dra ner den där? Det finns någon sån där. Vev heter det. Svårt ord. Så vi är nya människor, för det första då, som tillhör en ny familj och ett nytt folk. Och det får nya konsekvenser för oss. Och sen kallas vi då också då, på ett konkret sätt, att vara familjen annorlunda. Och det märks på tre områden som den här texten tar upp. Nämligen pengar, sex och makt. De tre områdena lyfts fram i den här texten. Ni märkte det, va? Först talar de om äktenskapet, sen talar de om pengar och sen talar de om att foga er efter era ledare. Pengar, sex och makt. Denna härliga treenighet. Men innan vi går in på att börja prata om hur vi ska tänka om pengar, hur vi ska tänka om sex och hur vi ska tänka om makt, så måste man ändå på nytt stanna upp och fundera på vilken bild av Gud har man innan man börjar se på de här sakerna. Tror vi att följa hans vilja är lika med att förkrympa och begränsa våra liv, så kommer vi alltid vara rädda och sätta upp liksom lite så här, vad kan man säga, taggarna utåt. Som om det är någon främmande person som kommer för att beröva oss någonting istället för att någon som vill komma och ge oss någonting. Så jag vet inte vilka liksom känslor som växer inom dig. Jag säger så här, Gud har en plan för ditt liv angående dina pengar, angående ditt sexliv och angående ditt beroende eller oberoende. Väcker det liksom, oj, vad spännande. Vilken glädje. Eller väcker det så här, mm-hmm. Är ni med? Och det är väldigt avgörande för en sätt att också närma sig texten. Tror man att Gud är den store tjuven som har kommit för att stjäla, slakta och förgöra mitt liv? Eller tror vi på allvar att Gud är god? Det första som vi läste, eller det andra vi läste, sagt, jag ska börja vända om ordningen, för man säger alltid pengar, sex och makt, nämligen. Därför tar jag den ordningen, pengar, sex och makt. Det stod så här i vers 5. Lev inte för pengar. Nöj er med vad ni har. Här kallas de kristna att leva annorlunda jämfört med omgivningen. Och nu vet jag så här, eftersom jag känner min församling eller vår församling väldigt väl, att de flesta känner så här nu, att det känns lite obehagligt. Så här. För ingen av oss tycker så här att vi följer den här principen. Eller? Ja, men det behöver vi bara kolla det omkring. Det är ju medelklass rakt igenom. Och en del överklass också. Och en del väldigt mycket. Ja, nåväl. Men då är det viktigt att fundera på, det fanns ju en motivering, ska vi läsa den? Ni kanske inte kommer ihåg. Det stod så här: lev inte för pengar, nöj er med vad ni har. Om det bara står för sig själv så låter det jättetråkigt. Men sen fortsätter det: Gud själv har sagt, jag ska aldrig svika dig, aldrig överge dig. Alltså nu börjar man ana ett större perspektiv. Texten sätter alltså inte upp ett förbud mot ägodelar eller att man inte får glädja sig över nya inköp. Eller att det skulle vara fel att njuta av en chokladbit i kaffet, liksom. Det handlar inte så att, jaha, nu ska vi nöja oss med det vi har. Får man inte köpa nytt? Och gör man det så känner man dåligt samvete. Och man får inte prata om det så mycket i alla fall, för då kommer de kristna syskon att tycka, du köpte en ny sån, ja. Utan vad är det som lyfts fram i den här texten? Jo, det är de stora frågorna faktiskt. Var har jag min trygghet? Vad är jag egentligen rädd för? Vem är källan till min försörjning? Vem och vad definierar mig? Det är de frågorna som adresseras här. Och det där är ju någonting som man kan grubbla mycket. Vad väcker min fruktan? Hur många har fått det orangea kuvertet nu i brevlådan? Ja. När jag öppnar det så är det stor glädje. Jag behöver nog jobba till jag är 150 år för att kunna få ut något jag kan leva på. Alltså jag bara tittar på det och säger så här, jag har 11 000 i månaden när jag fyller 65. Det är fattigpensionär, va? Då kommer den här texten in som en tröst och en utmaning. Vem är källan till min försörjning? Vem fruktar jag? Är ni med? Och då säger jag så här. Det är inte lönen från IKEA eller från Johanneskyrkan. Eller pensions, vad den heter, som är min försörjning. Eller källan till min försörjning. Det är Gud som är källan till min försörjning. Arbetet gör vi för att vi har fått gåvor och vi ska använda dem och skapa och tjäna våra nästa. Men det är Gud som är källan till vår försörjning. Och han har sagt i Hebreerbrevet, han ska aldrig svika oss, aldrig överge oss. Och därför behöver vi inte leva desperat, rädd, fruktande, att leva för pengar och samla på. Utan jag kan bara vara förnöjsam och glad. För jag vet, det är Gud som är källan till min försörjning. Ska vi höra det? För då kan... Jag måste kolla vad jag är i mitt utkast. Jo, för då får jag också ställa sig, vad är det som styr mina beslut i mitt liv? Nu ska jag fatta ett beslut om ett nytt jobb. Eller någonting annat. Något vägval. Vad grundar du det på då? Och kan det vara så att en del av oss bär på kanske en djupare längtan? Vi känner att någonting skaver i vårt liv. Och vi tänker så här, egentligen så borde man gå i den här riktningen. Man kanske borde göra det här. Men man gör det inte eftersom. Varför gör man det inte? Nej, för då kanske inte ekonomin går ihop. Kanske finns det de som har känt så här, jag jobbar 100% men tänk att få gå ner till 80% för att kunna få mer tid för bön och bibelläsning. Men nu har vi satt oss i det här huset och nu har vi renoverat badrummet och fixat trappen. De som känner oss, det var ju precis det vi har gjort nämligen. Var klart igår. Och det är någon annan som styr ditt liv. Tror du inte att Gud kommer ta hand om dig? Alltså det handlar inte att vara oansvarig. Att liksom inte tänka om ekonomi eller lägga en budget. Allt sådant så talar ordsboken mycket om. Och överhuvudtaget liksom Paulus har märkt att han har planer och så. Men vem är källan till din försörjning? Och vad är det för rädslor som dyker upp i ditt liv? Och jag har ett litet intresse att läsa Svenska Dagbladets näringslivsdel, som är astråkig oftast. Men många gånger har de ekonomiska analyser. Och det återkommer hela tiden sådär, att ekonomerna har ingen aning om och kan aldrig förutsäga framtiden. De gissar vilt hela tiden. Och de erkänner till slut. Vi såg inte det komma. Allting ligger framför, men vi såg det inte. Det är inte så mycket trygghet i att lita på dem. Men han som bär historien, han som är källan till allt, han är värd att lita på. Och han har själv sagt: jag ska aldrig överge dig, aldrig svika dig. Och då kan vi säga, säger författaren, vad ska jag frukta? Vad kan människor göra mig? Jag kanske får sämre ekonomi. Jag kanske får dra ner på en del. Jag kanske får flytta till billigare hus. Eller vad det än är. Men Gud kommer att ta hand om mig. Om vi följer hans vilja. Det var så mycket text i mitt utkast. Så nu ska ni veta hur lång den här predikan blir. Är det Gud eller mammon som sätter gränserna för mitt liv? Och vem är att lita på? Nåväl, då tar vi nästa. Vers 4 stod det så här: äktenskapet ska hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad. Lyssna. För dem vars livsväg innebär äktenskap är den relationen kungsvägen där Kristusbilden framträder. Det är just där, i den vardagliga troheten och i fasthållandet vid varandra, som man kommer bli smärtsamt medveten om sin egen själviskhet, sin ovilja att tjäna sin nästa, och där småsinthet, elakhet och ens rädslor kommer upp till ytan. Och det är genom att inte fly eller distansera sig eller konservera relationen som man har möjlighet att bli befriad, uppleva Guds kärlek och nåd och få se hur Gud verkar fram sin sons bild i oss. Så det är kungsvägen för vår helgelse. För de av oss alltså som kallas in i äktenskapet. Och därför så blir flykten från äktenskapet vägvalet där man lämnar den andra, eller kanske blir kvar i relationen men man försummar den andra för den egna tillfredsställelsen eller självförverkligandet. Det blir en väg bort från Kristi tankar och dröm för ens liv. Och domen drabbar oss, säger texten. Domen som innebär att synden får växa ostört i vårt liv. Och vi går miste om härligheten från Gud. Så det handlar inte om att sex skulle vara fult eller något oviktigt eller något farligt. Och det handlar inte om att kyrkan inte kan ge förlåtelse eller en ny chans till de som misslyckas och går fel väg. Utan den större frågan är vilka slags människor vi blir när vi väljer den ena eller den andra vägen. Och på vilket sätt som vårt sexualliv, våra relationer, på vilket sätt återspeglar de Kristi kärlek och hans trohet. Hängde ni med där? Det är därför som äktenskapet ska bevaras. Det är därför inte, som Jesus säger, ska man inte gå skilda vägar. Utan Kristus, eller mannen, ska älska sin hustru så som Kristus har älskat församlingen och vice versa. Och man ska underordna sig varandra. Det är i den relationen, i det slitet som Gud använder. Det är det verktyg som Gud använder för att forma sin sons bild i oss. Och det är därför som vi lyfter fram vikten av trohet, av överlåtelse till varandra. Och där man inte kan säga så här: men jag får inte ut någonting längre i den här relationen. Tycker inte jag liksom. Ja, det hämmar mig i min utveckling. Eller kärleken har tagit slut. Sen finns det situationer där äktenskap går sönder. Det är bara så. Och det kan finnas väldigt berättigade skäl till att man kanske måste till och med råda människor att flytta isär. Men grundprincipen och grundtanken är att det är den relationen där Kristusbilden kan framträda i våra liv. Och det är bra med de här texterna. Jag älskar dem i vår tid. När liksom allting bara är åt ett håll så här. Jag sitter på fikarasten på Ikea så hör man. Alla går ju åt den riktningen. Och så helt plötsligt så är det bara att liksom, så kommer de här texterna och bara står mitt i. Bara, Lev inte för pengar. Skiljer inte. Lev troget. Underordna varandra. Pang! Underbart. Det är också ett tecken på troligtvis att vi har med Gud att göra. För när Gud talar så blir vi glada och arga. För han stör oss. Han stör våra ordningar. Han stör, för vi är formade inte av Bibeln som vi tror, utan vi är formade av Paradise Hotel. Och ja, det var en av vi är formade av, kom jag på. Jag kommer inte på någonting annat, så det är lika bra att lägga ner det. Ja, men vi är formade av romantiska filmer framförallt. Alltså de flesta kristna paren är ju formade av Notting Hill och Love Actually och de filmerna. De är inte formade av filmer, utan fem. Och när vi då i våra relationer saknar symfoniorkestern och den härliga kvällspromenaden och liksom det här att man bara är liksom goda mot varandra hela tiden, va? Så kommer det Efesierbrevet 5 upp och säger så här: ni män, älska era hustrur som Kristus har älskat församlingen. Hur har Kristus älskat församlingen? Han älskade oss fastän vi var hans fiender, medan vi var ännu syndare. Där dog Jesus för oss. Ja, det är ju en utmaning. När Notting Hill har tagit slut och eftertexterna rullar. Okej. Vad säger Håkan? Det tredje, det här är den roligaste punkten. Om ni andra tyckte att det här är det bästa. Nej, det är det inte. Men det här är kanske den kanske de utmanas mest. Det stod så här i vers 17. Nu Lina-Li, nu har vi chansen. Lyssna till era ledare och foga er efter dem. Alltså sex kan man prata öppet om nu för tiden. Det gör ju i alla fall mina vänner väldigt fritt. Mina vänner menar jag Danne och Lotta då. Fråga dem gärna efteråt vad de brukar säga. Pengar är ju fortfarande tabu. Det där är ju jätteroligt. Eller hur, va? Om du sitter på en lite så här trevlig middagsbjudning, så bara vänd dig mot den som sitter mitt emot och säger: vad tjänar du då? Hur mycket? Och hur mycket ger du till kyrkan? Vad kul att höra. Sånt kan man ju. Det märker man så här. Nej, vi kan prata om sex. Allting. Hur mycket och vilka sätt vi har sex. Men inte någonting om pengar. Men den här frågan. Foga dig efter dina ledare. Underordna dig dem. Det låter ju bara sektlik och helt absurt. Vi är måna om, och det här märker jag, här blir också intressant, vad är vi präglar om? Vi är måna, extremt måna om att vara oberoende. Det är fint att tänka självständigt. Att inte blindt följa med massan och någon karismatisk ledartyp. Men författaren skriver faktiskt i vers 17: lyssna till era ledare och foga efter dem. Om ni inte gör det, det blir inte lyckligt för er, säger han slut. Eller det skulle inte vara nyttigt för er, kanske man hellre ska översätta. De som avger klosterlöften, de avger just löften som berör de här områdena med pengar, sex och makt. Fattigdom, kyskhet och lydnad. Och de flesta munkar och nunnor säger att det sista är det svåraste. Att avstå från pengar och sex, för det finns så många andra sätt som man kan bli tillfredsställd på de områdena utan att liksom just ha äga eller ha samlag. Men det här med att underordna sig, att abboten faktiskt bestämmer över mitt liv, det är det svåraste. Och det handlar inte den här punkten självklart om att man ska ha någon blind lydnad eller att man ska ge upp ansvar för sina handlingar och sitt liv. Men den här punkten väcker ändå viktiga frågor om vilka vi tror att vi är och vad kyrkans mångtusenåriga tradition har för tyngd och hur vi ser på syskonen. Och ytterst sett också på hur vi tror och förstår hur Gud väljer att handla med mig och leda sitt folk. Att på allvar lyssna på någon annan och vara beredd att underordna sig någon, det utmanar vår stolthet. Det utmanar vår förståelse av tron som något individualistiskt och privat. För det är det inte. Vi kallas till att dela livet med varandra, men också att inbjuda andra att tala in i mitt liv. Det handlar inte om att någon människa ska ta den helige andes plats i ditt liv. Men det handlar om en annan förståelse på hur den helige ande talar och leder dig i församlingen. Och församlingen. För ytterst sett så bottnar det i den här förståelsen av att jag vet allting bäst ändå. Och det är bara jag och Gud. Eller jag och min fru och Gud. Det är bara så det funkar. Nej, det är inte så det funkar. Vi är en kropp. Vi har behov av de övriga lemmarnas gåvor. Och därför utmanas vi här på ett, jag tycker, väldigt konkret sätt. När vi fattar beslut i vårt liv. När vi står inför vägval. Precis som vi pratar om ekonomin. Är det pengarna som styr vägvalet? Men också, vilka får ha insyn i ditt beslut? Vilka får tala in i ditt liv? Till slut måste du själv stå där och säga antingen ja eller nej. Men finns det en arena? Finns det en situation där du också säger så här? Men Patrik, fattare ska fatta ett beslut snart. Då kommer han till mig och säger, Magnus, jag vill att du ska titta på det här. Och så säger jag tycker nog att det där är ett klokt beslut. Eller, jag avråder det, jag tycker det var märkligt. Hallå? Visst är det inte kul? Sådär, va? Ja, men du får gå till någon annan då, Patrik. Man måste också tänka sig, församlingen har fått många olika gåvor. En gåva som jag har fått är ledarskap. Lina Lee också. Och flera här. Vi besitter teologisk kompetens. Vi har rik erfarenhet av att tjäna Herren under många år. Det har Herren gett så att ni ska få välsignelse av det. Och därför är det lite chockerande när folk säger så här: ja, visst, jag vet att vad kyrkan lär, men det tror inte jag på. Vem tror du att du är som kan säga så? Det har varit kyrkans ståndpunkt i 2000 år. Helgon som Augustinus, Thomas av Aquina, Anastasius, skulle jag säga, vad heter han? Franciscus, alla har stått i detta, värnat detta. Och så kommer det, nej, jag har inte jag med. På vilken grund gör du det? Som ni vet, Johanneskyrkan har alltid jobbat med intellektuell bearbetning, att våga ställa alla med omöjliga frågor. Men vi behöver också fundera på, finns det en auktoritet? Finns det någonting som vi också kanske bör lyssna på en gång till? Eller två gånger till? Och framförallt bjuda in i vårt liv. Och inte bara vara färdiga utifrån det som vi har nu formats av utifrån det senaste tv-programmet jag sett. Så nästa gång du ska fatta ett stort beslut. Vem tänker du inbjuda att ha insyn i det beslutet? Det bör vara en kristen ledare. Annars blir det som såna 14 tjejer som bara går omkring och pratar med varandra. Vad tycker ni? Ska jag sluta eller inte? Och alla bara, ja, gör det. Okej, så stöder man det, va? Utan det bör ju vara en kristen ledare som har mod och kraft och förstånd nog att också kunna säga ja och säga nej. Men till syvende och sist så äger ju du beslutet. Men min utmaning här idag är att vi också bör ifrågasätta vårt individualistiska projekt där vi tror att vi själva är herre över allting. Det här blir roliga samtal hos församlingarna. Alla kristna här inne som är kristna borde gå i andlig vägledning. Alla börjar göra det. Det handlar inte om att gå i själavård alltså. Eller i krissamtal. Utan andlig vägledning handlar just detta. Att inför en broder och systrar tala om sitt liv med Gud. Och få hjälp och vägledning hur vi kan tjäna Gud som han vill. De stora frågorna som lyfts fram i dagens text handlar inte om en regelbok att följa, utan lyssna. Vilken slags människa vill du bli? Och vad är vägen till salighet? Och genom historien, vi har sett i Hebreerbrevet 11, vi hörde också här, tänk på era ledare som har predikat Guds ord. Se vad deras liv förde fram till, ta efter deras tro. Alltså de har visat på en hoppets väg. De har blivit ett hoppets tecken för oss. Och i alla möjliga och i alla omöjliga situationer, i historiska epoker och andra livsomständigheter, så har man vandrat i Jesu efterföljd och gått i mål. Tryggt förankrade i Guds nåd och med blicken fast riktad mot målet. Så det här är en framkomlig väg också för oss. Som också får påminna oss om kanske det mest välkända ordet i Hebreerbrevet, att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet. Så har helgonen som gått före oss kunnat vandra på den här saliga vägen, så är Jesus densamme för dig. Han är densamme för dig. Låt oss stå upp och tillbe Herren.
Ljus, lys upp mitt mörker. Kom läkaren som helar mina sår. Kom du Guds eld, bränn mina synders kvarnen. Kom du min kung och härska över mig. Over me.
Ja, himmelske Fader, vi tackar dig för din barmhärtighet och din nåd, Herre. Tack att du har uppenbarat dig själv för oss, Herre. Jag ber för dem av oss som kanske ryggar tillbaka inför ditt ord och tycker det känns främmande eller märkligt. Att du ska komma med ditt ljus som vi sjöng, Herre. Och lysa upp, Herre, vårt mörker. Att du ska komma med din uppenbarelse så vi får skåda och se dig så som du verkligen är. Tack att du kallar oss till ett liv i trogen efterföljd till dig. Tack att du kallar oss till ett liv där den heliga ande vill